Ben in the shotgun has a protector this time. 43 seconds to go. He scrambles around, throws it back corner of the end zone. Santonio with a touchdown! I don't know how he did it!
What a throw, what a catch, what a game!
No, my 43, call 57.
Ben!
Suffocate him! Make him miserable! All game long, get us the ball back!
You could love him or hate him, but he was Brad.
Hej, du lyssnar på veckans NFL med Mattias och Rickard. Den här veckan förhoppningsvis med lite bättre ljud från mig, det här avsnittet. Eftersom jag ska inte sen säga vad jag gjorde förra veckan, Rickard. Men det lät lite halvrisigt kan man väl säga. När vi ska snacka lite kontrakt, lite löneupplägg och vi ska prata lite sånt idag. Och sen så ska vi också såklart ta lite nyheter, prata lite om vad som hände i helgen och vad som händer nästa vecka. Det låter väl som ett bra upplägg, va, Rickard?
Det tycker jag. Släng oss ner i den här poolen av pengar och försöka hålla oss flytande. Det är svårt att prata cap och kontrakt och allt vad det innebär. Det är så... Det är en väldigt komplicerad verklighet som man knappt förstår sig på ens när man tittar på kontrakten. Men på något sätt diskutera välinvesterade pengar.
Mm. Och det var ju lite av ett förslag vi fick från en av våra patrons att vi Precis. Kanske borde snacka lite bra och dåliga kontrakt. Och då tänkte jag, ja men då gör vi det till en liten temaavsnitt kanske. Och ska försöka att inte rabbla för mycket siffror hit och dit om exakta miljoner per år på alla spelare och såna här grejer. Utan ta lite mer, lite teman, lite rubriker på det där och snacka lite om. Mm. Men vi kan ju börja med lite... Vad ska vi säga, det har inte hänt sådär jättemycket, men vi kan väl säga att det finns lite QB-nyheter i alla fall. Dels så tråkigt nog är ju Daniel Jones, Giants quarterback, skadad och kommer missa resten av säsongen, drog sitt korsband. Och sen så kommer vi ju få se Kyler Murray komma tillbaka och spela för Cardinals den här veckan. Och så fick vi också se en liten trade den här veckan, en liten signing rättare sagt. Carson Wentz signade med Rams för att backa upp Stafford där.
Ja. Jones skadades, det var i Raiders-matchen när han en icke-kontakt skada dessutom. Han tog emot en snap och backade
bak. Värsta sorten.
Ja, precis. Det såg inte så trevligt ut. Men nej, det var inte så här, det värsta farliga smällen i och för sig. Men det är ju tråkigt. Han var ju precis tillbaka och lämnade ju liksom dem i något vakuum i vad de ska göra på QB-positionen. Man hade ju gärna sett Daniel Jones spela resten av året och kanske spelat sig förtjänt av de pengarna han signade för här nu under uppehållet. Men nu får vi istället glädjas åt att Kyler Murray, som är också välbetalt, är tillbaka och kan visa att han ska göra skäl för sin lön.
Mm, verkligen. Och nu när de tradade bort Dobbs här också som vi kommer till honom på recapen. Mm. Ja, verkligen imponerande. Så kanske lite mer press på honom till och med, för det har ändå sett helt okej ut med Dobbs där inne. Så att nu tänker väl coachingstaben och fansen att det ska bli ytterligare lyft här när QB1 är tillbaka.
Rimliga förväntningar tycker jag.
Ja, det kanske man kan säga faktiskt. Och vi kan väl hoppa in och kolla lite grann på vad som Carson Wentz är väl inte så himla mycket att säga om kanske. Utan det är väl bäst för Rams om han inte får för mycket speltid kanske.
Ja, det är väl, jag vet inte om Stafford är på IR i 4 veckor nu. Eller vad gjorde de med honom egentligen? Eller sitter han bara skadad och väntar på att kunna spela när han kan?
Jag tror det. Men det där ska jag säga, låt det vara osagt.
Det borde vi ha kollat upp innan här.
Ja, särskilt när vi hade det som en nyhetspunkt här. Vi kanske återkommer till det lite senare i podden när jag har googlat lite här kanske någonting. Men vi kan väl gå in och kolla på lite vad som hände i veckan här. Det var ju en del stormatcher. Vissa av dem blev ju bra. Andra blev kanske mindre spännande. Men vi hade också några matcher som lite oväntat blev väldigt, väldigt underhållande. Men vi kanske ska börja med den här Tysklandsmatchen som spelades mellan Miami Dolphins och Kansas City Chiefs. Men det blev väl en flygande start kan man säga för Chiefs som tog en stor ledning, gick in i halvtid med 21-0. Och sen så Dolphins som försökte ta sig tillbaka lite grann och var ju faktiskt hyfsat nära att komma i fatt, men eftersom försvaret ändå storspelade i Dolphins särskilt i andra halvlek, men man lyckades helt enkelt inte förvalta det, slarvade lite grann och tappade bort möjligheten att ta sig tillbaka. Och det man kan säga om den här matchen tycker jag är lite om det som vi sa inför den, att det är kanske Chiefs försvar som imponerar mest i år, och kanske till och med försvaret som är bättre än det egna anfallet och vinner matcherna åt dem. Och här visst gör anfallet en del bra grejer, men i slutändan är det ju ändå försvaret som imponerar och som säkrar den här vinsten.
Absolut, och det säger ju Mahomes efter matchen också, att det är liksom försvaret som vinner den åt dem. Vi har ju också en defensiv touchdown. Vi pratade ju om att Tyreek Hill skulle komma och tillbaka och hämnas här på Chiefs. Det är ju han som famlar en boll och som då blir en defensiv touchdown, så han kanske inte fick, kanske inte riktigt den där hämndmatchen han hade fram emot. Det var nog snarare motsatsen. Chiefs var ganska nöjda över det, kan jag tänka mig.
Ja, för Hill var det väl en ganska anonym match enligt, liksom,
ja,
efter hans standard.
Ja, och båda lagen gjorde ett ganska bra jobb i att plocka bort den bästa liksom, mottagaren på andra sidan, för Kelsey var ju också väldigt anonym i den här matchen.
Mm. Nej, men verkligen. Och lite synd för Dolphins där då, som inte lyckas arra på de här storlagen, även fast liksom försvaret spelade bra här och man tycker att man ändå borde ha en chans i så fall, men lyckas inte få det att lossna mot det här väldigt imponerande Chiefs-försvaret.
Mm. Lite oro, fog för oro tycker jag i Dolphins-lägret, vad de faktiskt kommer kunna göra i ett slutspel. Det räcker inte att vinna över dåliga lag, det gäller ju att vinna mot de här storlagen.
Verkligen. Är du orolig för Chiefs?
Nej, inte alls. Alltså, det är snarare tvärtom. När det väl lossnar för det. Alltså, jag har allt förtroende i hela världen för Andy Reid och för Mahomes. De är ju så fantastiska båda två. Så när de väl börjar sluta hålla på att dumma sig med anfallet, så tänker jag att det kommer liksom lösa sig. Jag tror att det sköter sig. De har lite så här konstiga saker för sig nu också, som de är väldigt dåliga på, så här korta yard-situationer, för att de gör massa spexiga spel med sina receivers och sådär. Så när de bara liksom go back to the basics, så tror jag de kommer få igång det här anfallet tillräckligt bra, i alla fall om försvaret ska spela på den här nivån.
Mm. Och sen är de ju fortfarande väldigt bra på att göra de där spelen som behövs när de behövs. Nu har de inte kanske stänga matcherna med sitt anfall här, men i vanliga fall att göra de där, får de bollen i slutet på matcherna, så tänker man ändå att anfallet ändå på något sätt kommer lösa det, även fast det har sett hackigt ut resten av matchen liksom. Ja, men det var ändå en hyfsat intressant match. Kunde säkert ha blivit lite mer spännande, och visst har man kanske lite högre förväntningar än just det där, kanske på att man skulle vilja se lite mer fyrverkerier i en sån där match. Men det blev i alla fall hyfsat underhållande för Tysklands publiken där.
Mm. Lite tristare än andra stormatchen där, om man ska få hoppa vidare till ett visst Seattle Seahawks som
kan man kalla det stormatch? Inte efterhand.
Inte efterhand. Glömde ställa upp mot Ravens.
Ja, nej, jag var ju väldigt positiv till Seahawks förra veckan. Det fick jag äta upp väldigt fort här, känner jag. Det var lite sådär humble pie moment för Seahawks där, att man har också mött kanske inte det tuffaste motståndet, och de mötena där man ändå har mött hyfsat bra lag som Bengals tyckte jag man spelade bra mot, och man vann ju över Lions. Men Lions fick ju också lite av ett sånt där uppvaknande när de testades mot Ravens. Och nu var det Seahawks tur här att bli totalt utklassade. Och jag tyckte ändå att man hängde med ganska hyfsat i början, spelade ganska bra på försvaret. Och sen så började ju Ravens egentligen bara springa bollen som de ville egentligen, samtidigt som Lamar var ju stekhet mer eller mindre, och anfallet i sig också hade ju fick aldrig riktigt igång någon rytm, och linjen hade ju stora svårigheter med pass rushen där. Clowney spelade jättebra för dem bland annat, och många andra spelare också. Och man hade stora problem med Mark Andrews, tight-enden över mitten av banan och såna här grejer. Så det bara rann ju bara iväg totalt. Och det blev ju 37-3, och man hade till och med in Tyler Huntley och kastade en touchdown i slutet av matchen till Odell Beckham där på hans födelsedag. Så att det var ju ultimat och total förödmjukelse och ett överlägset Ravens. Sen kanske 37-3 speglade det matchbilden 100%, kanske inte, men Ravens var ändå överlägsna och det klart bästa laget, så att de skulle vinna stort, det var självklart tycker jag. Men sen blir det ju såna här matcher också, och det tror jag vi sa kanske om Lions match och någon annan också, så vi har pratat om samma liksom symptom, att börja rinna ifrån lite grann, och särskilt när ett lag är fysiskt överlägset på det sättet som Ravens är, då fortsätter det ju gärna rinna. Man tappar ju lite gnista om man är det laget som ligger under med en 3-4 touchdowns, och då börjar det ju bli, ja, då kan det lätt bli några ett gäng poäng till samtidigt som man stannar av helt liksom. Så att nej, ingen bra insats från sig också, en genombra insats från Ravens på alla håll, och de ser ju urstarka ut.
Ja, den liksom direkta reaktionen är ju är liksom Ravens bäst i NFL just nu, och den diskussionen förs, och den tycker jag ändå känns rimlig. De har en del fula matcher den här säsongen ändå, inte minst den här förlusten mot Steelers, men de har ju bara blivit bättre och bättre under säsongen, och ja, den här typen av dominanta matcher, så är det ju svårt att inte känna att de är i den absoluta toppklassen.
Verkligen. Nej, men verkligen. Och ja, det är klart att de ska vara, om man gör en topp tre lista över de tre bästa lagen i NFL hittills, så är ju Ravens med på den, tycker jag. Sen spelas ju säsongen lite olika cykler, så att det här har man kanske inte sagt för 3-4 veckor sedan, och nu är det självklart att det är så. Om 3-4 veckor så kanske det är någon annan historia, men att de är väldigt bra, det tycker jag man kan konstatera i alla fall.
Absolut, absolut.
Om vi ska fortsätta på stormatcherna, vi kan väl lika gärna göra det när vi ändå är igång, tycker jag, så kan man ju nämna den här Cowboys-Eagles-matchen som både liksom divisionsrivalerna där, men samtidigt också två av ligans bästa lag, även fast Cowboys har tappat lite tempo här nu på senaste veckorna, men jag tyckte att det var en två väldigt bra lag som möttes. Hög kvalitet på fotbollen. Båda lagen spelar bra. Dak Prescott var riktigt bra på Cowboys-sidan, tycker jag. Såg liksom lite jobbigare ut för Cowboys till och från än vad det kanske gjorde för Eagles. Hade ju flera sådana här kortyard-situationer där de såg sådär ostoppbara ut, så de brukar göra i de situationerna. Men det var små marginaler som avgjorde i slutändan. Eagles hade väl chansen att stänga matchen några gånger, men gjorde inte det, för Cowboys försvar tajtade till och spelade väldigt bra i slutmatchen, så de hade chansen ändå. Sen var det några små misstag där, när Dak Prescott klev out of bounds på deras two-point conversion-försök. Man hade lite andra misstag, och sen så när man drev för att komma i fatt eller till och med gå upp i ledning mot slutet, så steppade ju Eagles försvarare upp här, framförallt kanske med Brandon Graham som hade en väldigt viktig sack. Då såg det ut som att Cowboys var på väg och bara stega rätt ner för plan, och sen helt plötsligt steppar de upp där i Eagles, och några av de här veteranerna gör några stora spel som gör att matchen, att Cowboys tappar taget om matchen helt enkelt.
Ja, de får ju tillbaka bollen med typ 48 sekunder kvar eller någonting, och får typ en pass interference och sen en roughing the passer flagga, så att de liksom på typ två spel trampar ner. Klockan stannar också eftersom att det flaggor på försvaret, och så har de liksom då en chans. Nu, domarna hade en ganska stor roll i den här matchen, även fast jag tycker att resultatet ändå på något sätt känns rättvist. Alltså båda lagen förtjänade att vinna på något vis. Jag tycker inte att jag såhär, Philly vann på grund av domarna. Men de hade en del fula flaggor som kändes tveksamma. Men det här, och jag tyckte också när Dallas fick den sista serien och det blir så här flagga på flagga på flagga som gör att de flyttar ner, så var det, det är ganska trist. Och sen så liksom blir det tvärtom. Då blir det nästan också, sen blir det liksom en flagga på Dallas direkt efter det. Alltså, det kändes som att så här, det är ju precis det här man inte vill, att så här, domarna ska vara inne i alla stora situationer. För då känns det ju inte längre... Men det känns på något sätt, jag tycker sällan att så här, det där var så förtjänt, när man liksom får en 40 yards pass interference passning liksom. Då är det roligare med en mottagning. Två bra lag. Jag tycker inte att Dallas ska känna sig nedslagna. Det har liksom pratats om att nu kunde de inte stänga. Det är ytterligare en match de inte lyckas stänga, och de har inte det där sista, men tvärtom tycker jag. Jag tycker försvaret verkligen har det. Anfallet är så otroligt nära att stänga den här matchen också. Två riktigt bra lag som båda kommer var med i slutspelsracet. Jag tror inte att alla ska känna att man så här, vi är så jävla mycket sämre än Eagles, utan det är på samma nivå som Eagles, och Eagles är ju ett av de här tre bästa lagen.
Jag håller med, och just för att anfallet där försvaret har ju varit bra de flesta matcherna i säsongen, anfallet kanske inte sett lika smooth ut hela vägen, även fast Prescott har spelat väldigt bra, men i den här matchen tyckte jag det lossnade för dem ganska rejält där, och då möter man ändå ett bra försvar. CeeDee Lamb hade ju en stor match, hade nästan 200 yards här i den här matchen, så man hittade många saker som funkar, sina tight ends också hittade man bra i den här matchen, så att Nej, jag håller med dig. Jag tycker inte Cowboys ska ta det där speciellt hårt. Den spelades i Philly också. Och man hade mycket väl kunnat vinna den. Oavsett om det hade varit på den här serien när man hade det lite mer i sin egen kontroll, eller den här andra när man fick lite gratis flaggor och fick en extra gratis chans, så hade man liksom chanser på båda de serierna egentligen att ta den här matchen. Men bra match var det, tycker jag, och väldigt underhållande.
Absolut, absolut. Och den sista, den här stormatchen då, det var ju Bills mot Bengals. Bengals med Burrow såg ju sådär kliniska ut i anfallet, som de har en tendens att göra. Spelade ju jättebra. Kändes som att de hade så många, även de gånger Bills lyckades få någon sorts pass rush, så kändes det som att de ändå hade så många liksom outlets, eller på något sätt Burrow visste så här, men okej då, då kastar jag den till min liksom running back som springer en swing route, och så plockar han upp 10 yards. Men han liksom sökte det stora spelet, men det kändes som att det, hela tiden behövde de en nödlösning, så fanns den där, och så var det så tillräckligt stort, så kunde de så här metodiskt trampa ner. De kände som att Bengals hade ganska bra kontroll på den här matchen, medan Bills känns som att det blev en sån här match där de blev alldeles för beroende av liksom Josh Allen, för att det är liksom inte så mycket annat som riktigt, riktigt funkar mot de här bra lagen.
Nej, jag håller med dig. Och ja, men de är väl nu många, de har vunnit i rad nu, Bengals. De måste ändå ha tagit ett par stycken i rad, va?
Absolut, det borde de. Nu är jag här på vägen och tittar på det. Nu har de vunnit 4 raka, ja.
4 raka är de uppe i.
Mm.
Ja, och de går ju lite från klarhet till klarhet. Och det här var ju ingen enkel match på något sätt. Så imponerande från Bengals. Ändå.
Väldigt, ja.
Ja, de ser giftiga ut. Får se om det fortsätter på det här sättet. Och det är mycket som talar för det. Kul att de fick igång Higgins också lite grann, som hade en ganska jobbig start på den här säsongen. Fick igång honom lite grann i den här matchen.
Kan vi ta någon av andra de här inte så mycket stormatcherna, eller?
Ja, det tycker jag.
Som ändå varit fantastiska.
Ja, visst. Och vi kan ju börja med Buccaneers Texans som... Man vet inte vad man tänker sig i den här matchen. Man tänker sig kanske att det skulle kunna blivit lite poäng, såklart, men att det kanske skulle se lite slarvigare ut. Och till viss del var det väl en del lite mer eller mindre intressanta grejer som man kan säga kanske både var slarv och spektakulära spel och lite allt möjligt. Och det var ju framförallt avslutningen på den här matchen som blev en riktig rysare. Den slutade i 37-39 till Texans. Och CJ Stroud spelade ju otroligt bra. Jag tror han slog rookie-rekordet för flest antal passade yards. Han hade också 5 touchdowns i den här matchen. Många passmottagare som fick äta, som de säger, där borta. Fick han stor dag för Texans. Men Buccaneers klev ju ner där på en väldigt fin drive och tog ledningen. Och sen var det ju väldigt lite tid kvar. Än exakt vad de hade på klockan när de fick tillbaka bollen i slutet på sin sista serie där.
Men det var under en minut, va? Men de hade några timeouts.
Mm. Och så får man ju till en lång, lång passning och sen en fantastisk touchdown-passning efter det. Så att man kan väl säga att det var lite slarvigt av Buccaneers att tillåta den typen av spel utöver sidlinjen dessutom. Så att man kunde hamna i den situationen. Men otroligt kyligt av Stroud och hans polare där. Och han går ju verkligen från klarhet till klarhet, CJ Stroud, och ser ju liksom... Ja, men både att han har spelat så clean fotboll hela den här sin rookie-säsong med väldigt få turnovers och negativa spel, samtidigt då som han ser kyl ut matcherna igenom och liksom är väldigt stabil och stadig, och sen samtidigt då att han har den här killer-mentaliteten i slutet av matchen är ju extremt imponerande. Även fast han kanske inte möter det tuffaste motståndet i den här matchen, så han var det ändå ett respektabelt Buccaneers-lag som han går ut och sätter upp den här typen av siffror mot.
Absolut, jätteimponerande. Så vill man ju också slänga in här då att deras kicker skadar sig ju, så att running back Darey Ogunbowale, nu ursäkta om jag inte sätter uttalet, fick gå in och sparka bland annat ett field goal som gjorde att de gick upp i ledning där innan Bucks sista offensiva serie. Jag hade ju önskat att det, liksom, det var det, den kicken som hade varit liksom det matchavgörande. Det hade varit coolare, men, eller det hade inte varit coolare, för det var så jävla bra avslutning med Stroud, men det var ändå en rolig liten historia och rinka i matchen.
Nej, men helt fantastiskt. Och dessutom att han också absolut inte ser ut som en kicker, utan det ser verkligen ut som en
ja, som kommer absolut. Ut som
en kicker. Liksom, var ju fantastiskt. Och att han satte den också under ett sånt läge också. Väldigt pressen då. Det var inte världens längsta field goal, men ändå i ett sånt läge så är det ju otroligt imponerande att han ändå bara drar fram den kylan och kickar in den. Fantastiskt. Sen så hade vi ju det här där bollen liksom flyger mellan alla olika händer och landar i Mike Evans famn för Buccaneers. Det var ju också ett absurt och underligt spel på många sätt. Så det är mycket roliga och tokiga och snygga spel i den här matchen.
Verkligen. Och sen måste vi ju ta upp då Dobbs insats i Vikings. Joshua Dobbs som då var i Cardinals innan, traders till Vikings efter Cousins skada, kom in som något sorts backup, men när deras är det Clayton Toon som är där förresten? Nu vet jag inte ens vem det är. Nej, det är Hall som är där.
Hall, just det.
Ja, skadade sig, så fick han liksom kliva in, och hade han inte ens tränat med dem. De visade någon video på eller jag såg något klipp från lagets officiella Twitterkonto där han liksom står och så här, tar emot snaps från centern och så här, tränar sin cadence bara för att liksom, okej, nu måste jag in och spela, och han har liksom inte haft en repetition med någon i hela laget, och så går han ändå in och vinner den här matchen och passar för typ 30 gånger. Det är helt otroligt.
Ja, han står ju för 3 touchdowns i slutändan, han springer in den också, springer för ett gäng yards också. Under de förutsättningarna som han kommer in så är det ju helt otroligt att han kan spela på en sån här hög nivå. Han kan ju knappt kunna playbooken, han kan ju inte liksom, eller han kan ju inte det. Nej. Han måste ju ha anpassat den på något sätt eller tagit in grejer som han kunnat sen tidigare, eller liksom ett helt basic spel helt enkelt som alla har kört. Men imponerande coachinsats. Pratat gott om Kevin O'Connell tidigare i Vikings, som jag tycker är en av de unga stjärntränarna i ligan. Och fantastiskt häftigt gjort av Dobbs också att komma in i ett sånt här läge och vinna matchen åt dem dessutom. Otroligt osannolikt och roligt.
Och jag som så satt på andra sidan av spektrumet förra året när Baker gjorde det här med Rams mot oss i Raiders, så förstår jag och känner för er Falcons-fans som det, av också andra anledningar, med bland annat involverande BJ Robinsons icke-arbete, känner att man är rätt arg på sin huvudtränare där.
Ja, det är såklart väldigt slarvigt att tappa den här matchen. Yeah. Det får man ju säga. Men ja, det var väl kanske inte 2 dunderlag som och mötte så här,
kanske
så att just Falcons kanske kunde tappa en sån här match var väl inte det mest sjuka jag hört. Men ja, man kan inte vara jättenöjd kanske.
Nej, definitivt inte.
Det var väl framförallt de mest intressanta matcherna. Någon annan du känner att vi inte har nämnt men borde nämna?
Raiders vann med 36, sen är jag nöjd med det.
Just det.
Nu i slutet av när Josh McDaniels eran är över, Antonio Pierce kliver in, nu röker vi cigarrer efter vinstmatcherna som att vi vinner Super Bowl när vi spelar mot Giants med en skadad offensiv linje och en skadad quarterback, men fan, vi vann en match, jävla pepp.
Ja, det är bra. Kul att Tommy DeVito där fick passa lite också.
Ja, såg inte livsfarligt ut.
Nej, men han fick i alla fall kasta bollen, det var
absolut just. Det fick han den här gången.
Vi kanske ska hoppa till det som vi tänkte lägga lite extra fokus på och prata lite om löner och kontrakt och alla sådana där saker. Och som en bas kan man väl säga, och det här kanske de flesta känner till, men jag säger ändå att det finns ju lönegolv och lönetak i NFL där lag måste hålla sig inom. Och sen finns det ju massor av olika sätt att mixtra med de här kontrakten på olika sätt och skjuta upp kostnader, och vissa pengar är garanterade, andra inte, så att det, ibland kan man släppa spelare som är fortfarande under kontrakt utan att det straffar en så himla mycket som lag, och ibland får man sitta då på det som man kallar för döda pengar och sitta och betala för spelare som inte längre är kvar i truppen. Och vi har ett gäng lag som har ganska höga kostnader av döda pengar av olika anledningar. Man kanske har tradat bort spelare och tagit kostnaden, eller släppt spelare som inte har funkat, såna här grejer. Och det man kan säga om salary capen eller löneutrymmet som lagen har är att det har ju växt ganska stadigt på senaste åren, och vanligtvis brukar man ju säga så att det är, jag vet inte exakt vad procenten ligger på nu, men den ligger väl ungefär 50-50, att intäkterna som NFL har ska liksom gå till 50% av det ungefär ska gå till kontrakt. Så att det liksom justeras ju upp hela tiden när ligan drar in mer cash, och det har den verkligen gjort den senaste åren. För 2013 då låg löneutrymmet på $123 miljoner per lag, och 2023 så ligger det på $224 miljoner. Så att det har ju nästan dubblats på 10 år, inte riktigt, det beror på hur dålig man är på matte. Men så därför blir det blir alltid sådär rabalder när det kommer spelare som skriver nya kontrakt hela tiden, att åh, nu blir det den högst betalda kuben, eller nu har den här spelaren mer betalt än den här spelaren som skrev kontrakt för 2 år sedan. Men då kanske man inte alltid tänker på att lönetaket har ju också gått upp och gått upp och gått upp. Alltså bara sedan 2021 har de gått upp 40 miljoner i lönetaket. Så att det betyder ju att lönerna också hela tiden går uppåt, 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 precis som, ja, som att det är någon form av kraftig inflation där. Så att det kan man ju ha med sig lite grann.
Ja, och det när nya kontrakt skrivs för en spelare, så är ju för en bra spelare, så är ju målet alltid att liksom set the market, alltså att signa ett så pass stort kontrakt som är så välbetalt att man blir bäst betald, och som också sätter någon sorts liksom grund för så där, så här mycket är man värd när man är en så bra spelare som jag är på den här positionen, som liksom andra liksom på samma position som kanske är sämre ändå på något sätt kan förhålla sig till.
Ja, och sen så, och som vi alltid brukar säga när det kommer nya kontrakt ut på marknaden och sånt där, att det är ju ofta detaljerna kring kontrakten och sådär kommer också ofta från agenter och andra som vill gärna att det ska se ut som att de har gjort ett så bra jobb som möjligt. Så att ibland så kan man kanske behöva titta en extra gång på kontrakten, för de här totalsummorna som kommer ut är kanske inte alltid det som är mest relevant, utan det kan ju finnas massa mixtrande där omkring om att liksom pengar skjuts på framtiden, eller att man tänker att man cashar ut kanske de närmaste 3 åren, även fast man skriver ett 5-årskontrakt, och efter 3 år så är det tanken att man antingen går vidare eller förhandlar om igen och sådär. Så att det finns ju mycket där under ytan som man måste kanske kika på, och garanterade pengar är ju en sån där grej som man ofta lyfter som det är liksom de riktiga pengarna i kontrakten.
Precis. Man kan ju signa spelare med liksom en årlig lön på 20 miljoner, men de första 3 åren betalar man bara 10 miljoner per, och de sista 2 betalar man väl då 15 miljoner per. Men då har man inga garanterade pengar kvar, då kostar det ingenting att släppa spelaren och bara låta dem dra. Och då är det ju, i grund och botten är det egentligen ett 3-årskontrakt på 30 miljoner istället för liksom ett 5-årskontrakt på 60 miljoner.
Ja, visst. Så är det. Så att vi tänkte väl att vi ska gå in på det från lite olika håll här. Men man kan väl säga en sak som man ofta pratar om är det här med rookie-kontrakt, Rickard.
Ja, och det är ju alltså att det finns med spelarfacket och NFL förhandlingar om så här, hur mycket tjänar ska rookies tjäna. Så beroende på var man blir draftad någonstans, så är det liksom en ganska satt summa, att så här mycket tjänar du om du blir draftad liksom nummer 1 och nummer 2 och nummer 3 och i första rundan och i andra rundan och i tredje rundan. Och där har liksom spelarna ingenting att säga till om. Man kan förhandla om detaljer i vissa fall, vad bonusen beror på, hur mycket som, av det som ska vara liksom fullt garanterat och när det ska vara fullt garanterat, men det är oftast ganska satt. Och de är ju alltid mycket billigare en rookie än vad liksom ett andra kontrakt är av en spelare som är riktigt bra. Så liksom den har man pratar ju oftast framförallt om QB, så har man en QB på ett rookie-kontrakt så kostar den ju egentligen ingenting i jämförelse med en riktigt bra QB. Så det är det som man, när det som Mahomes hade sitt rookie-kontrakt och de vann sin första Super Bowl, så var det så här, ja men de har ju råd att betala alla andra spelare runt omkring honom för de inte måste dumpa 40 miljoner på QB-positionen. När han sen skrev sin förlängning så har de ju haft svårare att kanske behålla spelare, och därför är ju då Tyreek Hill i Dolphins där Tua är på ett rookie-kontrakt för tillfället.
Det är en väldigt stor konkurrensfördel som sagt att ha då en spelare som på liksom sportens dyraste position på en billig deal som man kanske också har ganska bra förhandlingsläge från lagets sida, även när man skulle skriva om då liksom, eftersom man ändå har möjlighet att hålla kvar den spelaren ganska länge. Sen brukar man ändå, har spelarna spelat väldigt bra så brukar man ändå ta hand om det där så småningom, men det är ett ganska bra läge för laget att sitta i, som Texans nu till exempel med CJ Stroud som redan har bevisat kanske att han är liksom en framtidsspelare för dem, förutsatt att han inte skadar sig eller gör någonting annat konstigt. Så då har man ju ett väldigt bra fönster här nu av några år framför sig, där man har både en nydraftad pass rusher som har spelat väldigt bra i Will Anderson, men även då QB-positionen såklart då med Stroud, där de sitter på låsta, billiga deals helt enkelt. Och då kan man ju, som du sa med Dolphins där, lägga ganska mycket stålar på att ta in spännande andra spelare.
Mm, precis.
Vad skulle du vilja gå här näst i det här lönesnacket?
Ja, jag tänkte, för att inte hamna, alltså rookie-kontrakt är ju de bästa kontrakten, och för att inte hamna i någon situation där vi liksom bara listar kontrakt och spelare som är det bästa, så tänker jag man kanske tar något litet bredare. Och jag kan börja med, för det första jag tänkte på när vi skulle prata om det, tänkte jag på investerade pengar i wide receiver-positionen. Bara för att det finns tre spelare som sticker ut för mig. Det är Tyreek Hill, AJ Brown och Devante Adams. Och då de förstnämnda, Hill och Brown, de kostar väldigt mycket. Men de är också liggans just nu, men i alla fall när Jefferson är skadad, just nu bästa wide receivers. Så även om de kostar sjukt mycket pengar, så är de så pass viktiga för sitt anfall att jag tycker det är värt det. Man har en QB som i år, i båda lagen tror jag fortfarande har ganska låg cap hit, att man inte kostar så mycket, utan det är liksom kontraktförlängningar med Hurts bland annat dem, vilket gör att lagen är utmanare, och då är det värt att lägga de pengarna på en bra wide receiver. Och liksom motsatsen då med Devante Adams, som man kan slänga in Cooper Kupp här också, det är också svindyra wide receivers som båda är jättebra, men lagen är ju inte bra, så de betalar en massa pengar för en bra wide receiver, pengar som man kanske skulle behöva läggas på att liksom bygga upp resten av truppen, eftersom stommen i både Rams och i Raiders är inte särskilt stark. Så har man liksom jättemycket pengar på en spelare istället för att kunna liksom lägga dem på flera andra och stärka upp. Raiders har ju liksom ingen chans att nå något slutspel eller vinna liksom någon Super Bowl, och ändå betalar man en 30-årig wide receiver typ 30 miljoner.
Mm. Och det är väl lite sådär när man hamnar lite osynk. Alltså man tänker att man gjorde en satsning där liksom. Man tar in Derek Carrs polare och man tänker att liksom, ja, men vi har ändå mycket bra grejer. Det här kanske är våra år de kommande åren. Och sen så landar man i att nej, vi byter QB, nya QB:n. Garoppolo kanske inte riktigt landar. Och då är man helt plötsligt i ingenmansland. Men man sitter kvar med de här dyra free agent eller spelare man har bytt till sig till och med. Då blir det ett helt annat läge. Därför pratar man väl ofta om att det är ganska smart att bygga en ganska bra bas av spelare som man kanske har draftat precis själva, om man har liksom en stark kärna som du är inne på. Och då kan man börja splurge lite grann på lite receivers och såna här grejer, som precis som Eagles har gjort där med Brown. Att man liksom satsar för att ta in den där sista extra pjäsen. Man vet att man har en ung bra QB och en bra bas i övrigt. Och då blir det som att man liksom, det lirar lite med vad liksom laget är någonstans. Och då gör det inte så himla mycket som du säger. Då är de ju väldigt värda det.
Ja precis. Och det är ju med alla, alltså både trades och free agents är ju så här, det är lite fool's gold. Och om man tänker att man ska bygga sig ett lag, gamla Eagles Philly Dream Team grejen signade massa dyra free agents och tänkte att fan, vi kommer vara bäst nu när vi signar alla bästa spelare, men det funkar inte när man är tillsammans, utan det är bättre att peta in Hill i ett redan fungerande anfall så att det blir svinbra, eller med Brown i ett redan bra anfall så att det liksom tar nästa steg.
För just receivers har ju också visat sig vara ganska svåra att signa som free agents eller byta till sig. Det är inte alltid det landar så himla bra. Hill och Brown är ju väldigt exempel på att det har landat väldigt bra, och man kan väl säga att Adams har väl inte varit, han själv har ju inte spelat dåligt, men
laget inte är bra för att rättfärdiga kostnaden. Det är ju
Nej,
det som är
och
problemet.
Det finns ju många andra som har betalat mycket för spelare som knappt har gjort någonting sen. Och receiverpositionen verkar vara lite klurig på det sättet, att det är inte bara att stoppa in spelare i nya system och de ska liksom hitta kemin med kuben och såna grejer, utan det funkar inte alltid. Så det där är kanske sånt att om man inte är helt säker på att man har rätt spelare, så kanske de här lite halvkorta kontrakten är lite smartare på receiver som kommer utifrån, så man ändå har chansen att trycka på abort-knappen där efter ett tag.
Ja, absolut.
Du har haft lite tankar här på vad vi ska hoppa in på, så jag tänker att jag låter dig ta lite lead här.
Ja, Nu kommer jag bara skita lite på Broncos, så det är taskigt kanske, men jag satt och rullade på lite olika kontrakt och så reagerade jag på att de inför säsongen pratade vi att den offensiva linjen är ett problem, och jag tycker fortfarande att den är ett problem, fast det har sett lite bättre ut de här matcherna när de har spelat bra. Men de betalar ju både Mike McGlinchey och Garrett Bowles ganska mycket pengar. Deras två tackles kostar 35,5 miljoner per år tillsammans, även fast de just nu mot capen inte är så här jättetunga. Men nästa år är det 38,5 miljoner mot capen för de två. Och där är väl också lite samma. Mike McGlinchey tog man in som free agent, Garrett Bowles signade man en förlängning med själv liksom i brist på bättre alternativ, men två ganska dyra spelare i hur liksom de på något sätt presterar. Även fast det är taskigt att lyfta, det finns ju fler exempel, det var bara det som dök upp. Och
det finns fler exempel i Broncos på dyra kontrakt som inte har gått så himla bra.
Typ på en viss QB-position. Ja, så är det ju. Och där är ju också samma, det kan man ju nästan, pratar man om Wilson så kan man ju också prata om Deshaun Watson, den här traden av QB som har kostat i både draftval och i stora kontrakt och garanterade pengar som nu man nu i kanske båda lagen sitter och ångrar och har satt sig en ganska svår sits att ta sig ur, därför att det är så mycket döda pengar och att man genom att trada bort massa draftval också har liksom tappat förmågan kanske att fylla på med andra billiga spelare.
Ja, det blir lite dubbelsmäll där när man både betalar draftval och höga löner. Och sen så blir det inte riktigt som man ville.
Nej, precis.
Ja, nej, den är intressant. Du hade lite tankar om lite pass rushers också.
Ja, det var ju nu när Montez Sweat skrev sitt nya kontrakt. Han var ju en, det här som du pratade om, att så här, hur kan de betala så mycket till honom? Det är lite samma sak här. Capen har ökat, så han är ju liksom den femte bästa pass rushern i snittlön. Jag har inte, nu skrev jag den här anteckningen innan jag såg några liksom detaljer i det här kontraktet, så nu kanske det är jag som blir lurad av hans agent och som försöker pusha upp honom till att se ut och vara bättre betalt. Men han är ju kanske mer av en bra runstopper och kanske inte den bästa pass rushern. Men om man så här tittar på listan på spelare som jag i alla fall tycker är bättre, så finns det också en del spelare som är billigare. Vi har Max Crosby som är åttonde betald, som jag tycker är en av ligans bästa pass rushers. Eller ja, edge-försvarare. Vi har Trey Hendrickson som också är jättebra. Han är tionde bäst. Vi har Alex Highsmith i Steelers som är trettonde bäst. Daniel Hunter i Vikings är ju snart free agent, haft problem med skador, men 14:e bäst. Och Haason Reddick är ju liksom så långt ner som 18:e bästa betalaren. Jag tror inte ens han har hälften så mycket som Bosa, eller de ligger liksom precis i linje med varandra som är bäst betald. Det är ju liksom sjukt billiga kontrakt. Och motsatsen så har vi det i Chargers då, som både betalar Joey Bosa och Khalil Mack sjukt mycket pengar, investerade i sina pass rushers, och båda de två har haft lite problem med skador dessutom och får inte ut så mycket av dem. Och Mack kommer de ju släppa det här året, eftersom att han, det var ju en satsning, där har man liksom skjutit fram det. Hans kontrakt, jag tror att det är 14,5% mot capen nästa år, och när de släpper honom kommer det kosta dem typ 15 miljoner i så här döda pengar, apropå dåliga kontrakt då istället. Men de andra är ju bra, Crosby, Hendrickson, Highsmith, Hunter och Reddick är ju väldigt bra kontrakt för dagen.
Och Highsmith skrev väl nyligen också nytt, tror jag, så att det är väl lite sådär eftersom han spelar i samma lag som TJ Watt och han är liksom homegrown på något sätt, så får man lite rabatt på det, känns det som. Ingen så här stort namn heller innan han började spela väldigt bra för dem, så att då har man liksom lite första king på förhandlingen, och han är nog ganska nöjd att han får den där dealen han får, även fast han inte hamnar i liksom toppen av pass rushers, och det kanske han inte ska heller, men man får ju en väldigt bra deal på honom, och särskilt på sikt, och det kommer ju bara bli billigare och billigare. Han kommer ju rasa på den här listan när det kommer nya kontrakt.
Precis, ja.
Så det är ganska bra. Det är ju ofta ganska bra att vara tidigt ute att skriva en kontrakt med sina spelare innan. Liksom. Man vet att de är väldigt bra spelare och man tänker att de kan steppa upp ytterligare något steg, men har man liksom inte pikat än. Det är ju liksom bästa tiden, och det är ju såklart också svåraste tiden kanske att skriva kontrakt med sina spelare. Det kan ju bli fel, men lyckas man med det så kan man ju få en spelare som spelar på en väldigt liksom schysst deal för laget under ganska många år.
Ja. Och det pratades ju om det här med att inte vilja vara, eller att vilja signa sina spelare tidigt. Så pratades det om ju nu under uppehållet med Lamar Jackson och Burrow och Justin Herbert som skulle ha nya kontrakt. Och det var så här, vem ska signa först? Jag vill inte signa först, för när liksom, om Lamar signar först och får så här mycket, då vill jag ha, då vet jag vad jag ska sätta liksom golvet i min kontraktsförhandling och säga jag ska ha lite till. Och ja, då signar Burrow för det, då kan Herbert säga, ja, det är lite kaxigt mot Burrow kanske, jag ska ha lite till. Men det ändå sätter ju på något sätt något golv, och lagen som är tidiga med att signa sina spelare och får ju oftast en fördel av det.
Ja, och det blir ju också skönt, för det blir inte massa snack om kontraktet eller liksom, ska vi trada Lamar, vad ska hända med honom? Alltså det blir ju, hela den storyn var ju extremt.
Ja, det var en riktig cirkus, liksom. Ja.
Och det blir ofta så när spelarna är såna uppenbara ledare i laget liksom, att det blir en helt ny framtid om spelarna inte signar. Man slipper det lite grann om man är lite tidigare ute.
Mm. Så, och nu, om vi ändå nu pratar om Montez Sweat där, så kan man ju också då säga med Commanders som då blev av, men tradeade bort både Sweat och Chase Young, så betalar de ju så väldigt mycket för sina defensive tackles, Sidron Payne och Jonathan Allen redan, så de hade ju inte råd kanske, det pratade vi om, de har inte råd att lägga alla de här pengarna på sin defensiva linje. Och det är också lite en sån här, okej, hur mycket kan man lägga på olika positioner? Vad är rimligt? Och vad, liksom, hur låser vi oss genom att vi har de här andra stora kontrakten? För både Payne och Allen är ju jättebra spelare. Men man har ju också då kanske tvingat sig själv, eftersom att man har två dyra defensive tackles, att behöva vara billigare på sina edge-positioner. Och det är väl lite ovanligt. De flesta lag är ju tvärtom. Man lägger mycket pengar på sina edge-spelare och har lite billigare tackles.
Mm. Ja, och där det kommer vi nästan in på nästa lilla rubrik där om spelare som draftas lite senare, som ofta kan vara lite fynd för lagen. Men där kan man ju säga om Commanders också, att där får de ju zona lite kanske man ska säga, för att de har draftat så många spelare högt till sin defensiva linje. För det blir ju också att de har ju en viss förväntan och kanske också spelar på en viss nivå som gör att de ska ha en viss lön. Så att det kan ju se jättesmart ut att bara drafta massa linjespelare i första rundan, men sen när de ska ha nya kontrakt sen och alla kanske dessutom inom samma tidsram på något sätt, så blir det ju nästan omöjligt att ha kvar alla. Så att frågan är liksom, gör man sig själv lite grann en otjänst där när man fokuserar så himla mycket som de gör? För att, annars måste man ju ha massor av billiga spelare på andra positioner om det ska gå, och det är ju ganska klurigt att få till.
Ja, och vi pratade vi pratade lite här innan vi spelade in om bland annat då Chase Young som togs nummer ett overall liksom, och fick en liksom ett rookie-kontrakt på 4 år och 35 miljoner. Så han är ju liksom, han förväntar sig ju en viss lön utifrån vad han redan har tjänat. Och det blir ju svårare att förhandla ett kontrakt med honom som liksom är van vid att tjäna en viss summa jämfört med kanske ett spelare som har draftats senare men har spelat på samma nivå. För Chase Young har inte spelat som en första rund end, utan han kanske ska förtjäna att bli betald någonstans i mittskiktet. Men han ser ju sig själv, och han har liksom fortfarande en draftstämpel som att han är en av ligans bästa pass rushers.
Ja, och det är ju väldigt så här, självklart agenterna kommer ju spela på det där, men det blir också väldigt så här mänskligt också att en spelare som kanske är draftad i fjärde, femte rundan eller någonting och knappt att tjäna några pengar, låter ju lite världsfrånvänt, men de har ju ändå tjänat några miljoner, men i jämförelse med Chase Young så kanske de får ett liksom ett livsförändrande kontrakt då, om de skulle få 4 år 30 miljoner, men för Chase Young så skulle det ju vara som en pay cut liksom. Så att det blir ju det hela mentala grejen, och det blir ju klurigare än med spelare som är högt draftade. Och det var väl därför det enda som jag bidrog med till den här lilla listan av rubriker, det var ju att kanske och tänka lite på det här med fynden som man kan få när man draftar spelare lite senare eller inte draftar dem alls kanske, och hur svårt det kan vara att tvätta bort den där draftstämpeln från spelare som har gått lite senare. Och då tänkte jag kanske på spelare som Carl Granderson som är edge i Saints som tjänar $4 million i år. Han gick ju som odraftad free agent. Frankie Louvu som är liksom en ledare i Panthers försvar, linebacker, tjänar också runt $4 million. Och de är liksom odraftade free agents som spelar sitt sista år här nu. De har spelat jättebra, båda spelade bra även förra året, men kanske båda gör sin bästa säsong i år. Och för lagen är ju det här superfynd såklart, att få så produktiva spelare som knappt tjänar någonting, och när de väl ska förhandla de här spelarna, då tror jag att de kan komma undan på ganska, ganska snälla dealer ändå. Granderson kommer säkert få ganska hyfsat betalt, men det är inte de sexigaste positionerna, eller han som kanske är lite mer en run-stopping edge, även fast han har liksom steppat upp även på pass rush-sidan. Men så att det är just det här med att hitta spelare lite senare är ju ett fynd på många sätt, att det är ett bra sätt att använda sina draftval såklart. Så att det är ju att hitta värde senare i draften tjänar man ju på direkt såklart om man får in en spelare som kan bidra, men man tjänar också säkert på det på sikt, för att de spelarna kommer heller aldrig ha de samma lönekraven som de högre draftade spelarna hittar. Så det är liksom lite dubbelvinst där, att man först då får bra valuta för sitt draftval, men sen så får man också bra valuta för pengarna också sen när de väl ska få nya kontrakt. Så det är ju sånt där som man kan tänka på också när man ser vissa spelare som kanske man tänker, oj shit, vad den där spelaren fick mycket betalt, är han verkligen så bra? Medan andra spelare som Highsmith där, som vi nämnde tidigare, kanske signar ganska lagvänliga kontrakt, just för att de kanske inte är de här stora namnen, eller?
Nej. Och det är ju stora namn, är ju liksom, spelarna är ju sitt eget varumärke också, så, och draftas man högt så har det snackats om en mycket, och det kommer snackas om en mycket, och framförallt om man spelar bra så snackas det om en mycket, för att det liksom bekräftar allas uppfattning om den här spelaren. Men de här som är, liksom, är ganska bra, eller till och med väldigt bra, men inte superstjärnor i mitten, liksom skiktet i draften, de kanske aldrig får den här medieutrymmet som gör också att agenten kan spela på det, som är liksom, ja, om det pratas ju om honom, så han är ju på topp 100-listan. Liksom den typen av
snack. Nej, och det blir väldigt confirmation bias där. Att spelare som har draftats högt som man tänker är bra, och som alla också suttit i flera månader kanske och sagt det är jättebra inför draften. Alla vill att de spelarna ska vara bra. Sen fast de kanske inte spelar bättre än kollegan som draftades två runder senare, så kommer det garanterat pratas mer positivt om spelaren som draftades högt. Sen fast de har högre krav på sig, så får de också ganska mycket gratis i form av positiv liksom PR, både från liksom kommentatorsbåset och från liksom lokal media, och ändå som håller koll på dem och snackar med dem och ja, allt sånt där.
Ja, vi pratade ju om det här med capen också, att den är knepig. Och New Orleans Saints är ett sånt lag som alltid pratats om som trollkarlar när det gäller att så här, trolla sig ur cap-problematik. Och man alltid funderar på, men de har ju inget cap-utrymme, hur kan de signa den här spelaren svindyrt? Och det är för att de hela tiden då omförhandlar med sina andra spelare. Liksom, ja men okej, vi gör om en del av din årliga lön till en bonus som blir garanterade pengar som du får nu. Och den typ man lagt in så kallade void years, alltså så att år som inte finns på kontrakt. Du signar till 2024, men det står också 2025 och 2026 med kontraktet på något vis, bara för ett sätt för oss att sprida ut cap-hitten på ditt kontrakt. Och liksom, sånt här har Saints gjort, och massa andra konstigheter, för att hela tiden skjuta cap-smällen framåt, framåt, framåt. Och nu så är de i en liten sits där de står inför den här stora bajshögen utav cap, för de ligger beräknat nu 72 miljoner över capen nästa år, och de har gjort så här så pass mycket att deras bäst betalda spelare kan de inte släppa för att skapa utrymme, för att många av dem är dyrare mot capen i så här dead cap pengar nästa år än vad det är att behålla dem, typ som Cam Jordan eller Michael Thomas, Derek Carr är så också, jag tror att Marshon Lattimores kontrakt också är på det sättet, Så jag vet inte hur de ska göra. Alternativet kan ju vara att man tradar bort spelare eller försöker dumpa spelare och deras garanterade kontrakt. Men det är ju också, de har gjort det här med sina åldrande superstjärnor. Så Cam Jordan, älskar Cam Jordan, men han är ju också en äldre pass rusher som jag inte skulle vilja ta över hans kontrakt och dessutom då betala något sorts draftval för att få honom utav Saints. Då skulle jag ju, då kommer det bli sån här Brock Osweiler-grejen när Texans tradeade bort Brock Osweiler och hans kontrakt för att få ett draftval i princip utav Browns.
Lönedump.
Ja, precis. Lönedumpar. Ja, ja, de tradade ju honom och ett högt draftval förstås, menar jag, till Browns som draftade upp. Skibet hade ett lågt draftval tillbaka. Så Browns tog över lönen och kontraktet och fick ett draftval. Fruktansvärt fyllt. Men så Saints är ett sånt här lag nu som satt sig i skiten. Jag har ingen aning om hur du ska lösa det. Det har jag sagt i 3 år.
Jag tänker det har man sagt förut.
Så de kommer väl lösa det, men fan, någon jävla gång så måste det där berget av cap som de har tryckt framåt bara falla över dem och så kommer de krascha. Men det är kanske då, det är väl då de bygger om och så liksom har de en 4-årsperiod där de inte betalar någon en enda krona. Det är bara massa döda pengar till före detta spelare.
Ja, och man tycker ju lite, man känner ju lite kanske för de yngre spelarna i den här truppen, Olavo och gänget, som kanske kommer att vara tvungna att vara med om den resan på något sätt. Mm. För de har ju ändå känt kanske att de har ett gäng äldre spelare, och det tror jag vi pratade om inför säsongen, att ja, men mycket av de spelarna som de lutar sig mot är lite äldre. Och även fast de har lyckats fylla på rätt hyfsat, så är det ju ändå, skulle de inte ha de liksom, veteranerna i laget, så skulle de troligtvis inte kunna utmana. Så att de har ju tänkt att de har kanske något år eller två där man ändå har liksom ett väldigt bra försvar, och kanske genom att ta in karar då, att det skulle kunna ge liksom en liten putt över kullen där, så att de ändå skulle kunna utmana lite grann som en sista dans med det här gänget. Och sen tänker man väl ändå att de någon gång måste börja liksom ta tag i det där på något sätt och bygga på riktigt. Men jag tror säkert att de kommer ju lösa det på något sätt. Frågan är väl bara hur. Men det kommer göra ont någonstans.
Ja, de kan ju inte gå i konkurs och försvinna. De kommer ju behöva lösa det, vare sig de vill det eller inte. På något sätt kommer det ju lösa sig.
Ja, det gör det ju på något sätt. Mm. Mm. Men ju längre man skjuter på det och tar hand om det, desto jobbigare blir ju problemet. Annars får man liksom, annars skjuter man bara ut det på väldigt många år. Och då blir det jobbigt länge istället.
Ja,
vi får se hur de löser det. Men de är väl lite bevis på att man kan trolla nästan hur mycket som helst med capen. Mm. Och skjuta kostnader framåt och sådär. Ganska länge innan det kommer i fatten.
Ja, så är det. Absolut. Känner vi oss nöjda? Vi skulle säkert kunna prata mer, men nu har vi pratat länge om de här kontrakten. Jag vet inte om det är...
Ja, det kanske är.
Ja. Om vi ska hinna prata om nästa veckas matcher också, och Lasse inte ska komma tillbaka sen efter sin semester och säga, åh, ni har ju bara pratat 2 timmars avsnitt så länge jag var borta.
Vi som alltid skyller på honom att det blir...
Ja, precis, precis. Måste upprätthålla att det är hans fel att det är långa avsnitt.
Just det, det är sant. Nej, men vi kan väl sätta lite punkt där då. Vi hoppade lite fram och tillbaka, men vi hoppas ändå att det var intressant. Och är det så att man kom på någon fråga som ni tänker att vi inte tog upp, eller om det är någon särskilt spelare, kontrakt eller lag eller någonting som ni tycker att vi ska ta upp, så kan ni ju bara skicka in en fråga via sociala medier eller mejla podcast@nflsupporter.se, så kan vi ta upp någon specifik fråga som inte dök upp idag i alla fall.
Det gör vi gärna.
Så nöjer vi oss för lite cap-snack. Nej, men det är intressant det där. Det är ju väldigt viktigt. Inte alltid så himla roligt att sitta och dyka ner i siffrorna för mycket på de här kontraktsgrejerna, eftersom de trollar så mycket ändå. Så man tror att man vet exakt vad de sitter i för sits och vad de ska göra, och så gör de något helt annat eller löser det ändå på något sätt. Det är ju ingen tvekan om att det är liksom, viktigt ändå att lösa de här grejerna på ett bra sätt, och kan man få liksom bra valuta för sina pengar i free agency och med sina egna spelare och sånt där, så kan ju det verkligen göra det där lilla extra som gör att man kan utmana och kanske till och med vinna den där bucklan i slutändan, på grund av att man har fått in någon extra spelare som gjorde den där skillnaden.
Är det. Alltså det är ju det som är en av de stora liksom, nöjet med NFL är ju det lagbyggeaspekten. Liksom. Sen är att man inte alltid förstår hur de här kontrakten går till. gör det kanske svårt, men det är ju kul. Hur samlar vi på oss de här talangfulla spelarna? Hur gör vi för att bygga det bästa laget? Så på så sätt är det ju alltid intressant att följa kontrakt och pengar.
Ja, verkligen. Verkligen. Nästa vecka då? Jag hörde att du hade liksom sett någon diskussion att det var ganska svaga matcher. Och det ligger väl kanske lite i det, men jag tyckte du ändå när vi gick igenom här och pratade lite om schemat så hittade vi ändå ett gäng intressanta matcher som, och det är ju klart, det gör man väl alltid, så att det finns en hel del att prata om ändå. Vad vill du, tycker du att vi ska börja någonstans? Det är ytterligare en Tysklands match här den här veckan, Colts mot Patriots, så den känns väl kanske inte supersexy just nu.
Nej, det känns som en sån match.
Så den kanske vi ska lämna därhän.
Precis. Så här, man, i den här söndagen, älskling, kanske vi inte måste ha tvn på fotbollen från 14:30.
Ja, det kanske skulle vara den här då. Och torsdagsmatchen Panthers-Bears 1-7.
Ja, lite samma sak.
Det är inte heller stekhet, kan man säga. Nej.
Men det finns ju en helt sju match där. Browns möter ju Ravens, så det är ju en riktig kalasmatch. Alltså Ravens då som storspelar och Browns vars försvar åtminstone är storspelare. Det här är ligans två högst rankade försvar som ställs mot varandra. Och dessutom bäst försvar just nu. Så den kommer ju bli svinkul. Frågan är om Clevelands anfall har till mycket att säga till om för att kunna flytta bollen mot det här Baltimore-försvaret som nu imponerar så pass mycket. Eller om de kommer liksom ha typ negativa yards eller någonting som den här Giants-Jets-matchen. Så vi får se. Watson är väl, spelar väl förmodligen. Han hade ju någon så snygg touchdown när han kastade bollen på sin egen spelares hjälm, så studsade en ena på Mary Cooper istället.
Magi. Det är därför han får de stora pengarna.
Ja, det har han gjort sig förtjänt av.
Ja, de vann ju med 27-0 senast, så att de har väl ändå
mot Cardinals,
får man väl säga.
Ja, bara, mot Cardinals. Förlåt, jag slänger ut
tilläggas det utan Dobbs dessutom. Nej, det är klart att Ravens är stora favoriter, spelar också hemma. Så att, det är klart att det kommer bli tufft för Browns det här. Men det skulle vara kul att se om Ravens kan fortsätta ticka på även fast de möter ett betydligt tuffare försvar här. Och sen är väl den stora, som du säger, stora frågetecknet i matchen är väl egentligen om Browns kan hänga med på anfallssidan eller om Ravens försvar fortsätter att stänga ner lag på löpande band. Och det krävs väl nästan, även fast det blir en poäng, som ganska poängsnål match som man kanske kan vinna med en 20 poäng eller något sånt där om man har tur. Så även de 20 poängen måste ju komma in för Browns. Och man kan ju tänka sig att det skulle bli lite misstag här och den typen av grejer från lite ringrost i Watson.
Ja, verkligen. Det är väl det här med Baltimore, att om den här året har liksom, det ser man ju våran slack under matcherna så här, så kommer kommentarerna från deras supportrar så här, aha, det är en sån här match idag när de mötte Cardinals bland annat då, det såg liksom skitslarvigt ut. Och det var liksom veckan efter att man hade förmjukat Lions, nu har man förmjukat Seahawks, så det kanske kommer lite av en baksmälla här igen då, där en sån här match där receivers tappar bollar och allt liksom ser plötsligt helt ur synk ut. Sen är de fortfarande jävligt bra.
Ja, det är de ju. Men jag tror att de kommer stöka av den där matchen.
Jag
tror att det blir en fysisk fight och divisionsmatcher är alltid lite speciella.
Absolut.
Känner ju varandra ganska bra, så att man borde ändå från Browns sida kunna stänga ner hyfsat, tror jag här. Så att det inte blir utklassningsstilen som de blev mot Lions och Seahawks här, utan att det blir kanske lite jämnare. Men sen är det väl upp till Browns om de ska göra match av det på riktigt. Vi har ju också Saints-Vikings möts ju. Känns ju hyfsat intressant i alla fall. Kanske inte riktigt lika het som AFC North-derbyt där. Men två lag som ändå är med ett winning record just nu. Och har slutspelsambitioner. Så får vi se om den här Dobbs-hypen ska fortsätta tåget för Vikings är. Men man möter ju ett Saints som absolut är sårbara. Så att jag tycker den här matchen känns ganska jämn, särskilt med tanke på att den spelas på Vikings hemmaplan. Så skulle det kunna gå lite hur som här. Jag tycker inte Saints har övertygat på det sättet att de skulle vara några tydliga favoriter mot, om det inte är några riktiga sopgäng de möter, utan jag tror att de går att slå i de flesta matcherna. Så att jag tror att den här kan bli jämn och spännande och känns ganska oviss.
Ja, jag håller med. Saints anfall har ju varit en besvikelse. Försvaret är bra. Ja, som du säger, två lag som ändå är med i slutspelsdiskussionen. Även fast jag förstår att det är liksom inte de bästa lagen och det är inte liksom stormatcher som är liksom förra veckan. Men det är ändå en jävligt bra match med två ganska bra lag. Och som jag förväntar mig, som du säger, kommer bli en väldigt jämn match. Mm. Och kul att se Dobbs förhoppningsvis för länge. Men det är en annan också ganska fet sju match där. 49ers som precis haft sin bye week och torskat tre matcher här i rad innan dess behöver ju komma tillbaka och visa upp sig lite, tar sig an eller åker till Jacksonville för att spela mot Jaguars som har vunnit de flesta sex, fem raka till och med, Ja. Mm. Jag har tippat emot dem i stort sett alla gånger i våran pick'em-liga för att jag väntar på att kunna knäppa dem på näsan för att jag säger att de överskattar det. Så det är ju verkligen en bra match. 49ers inte måste, men de skulle ju må väldigt bra av att vinna den här och att göra det i ett sån här dominerande sätt som gör att man känner att så här, okej, det här är det 49ers som jag liksom såg i början av säsongen och som jag förväntar mig sen kommer ställa upp i slutspel och vara liksom fantastiska. Anfallet klickar, de får de här stora spelen och ytorna, Purdy ser så här lugn och trygg och säker ut som han gjorde i början och försvaret liksom kan dominera.
Mm. Ja, den har blivit lite mer spännande just för att de har så olika momentum in i den här matchen på något sätt. Men det är klart, hade man titta på den här matchen för några veckor sedan så hade man ju sagt att 49ers skulle köra över Jaguars här. Nu känns det ju inte riktigt lika självklart eftersom de har visat att de ändå är lite sårbara. Och Jacksonville har ju, ja men de har mycket som är bra i sitt lag också. Alltså försvarssidan är det ju många som spelar bra. Allen och Cisco och många andra också. Samtidigt som att man, vi har pratat om Etienne här lite tidigare som man har fått igång och har ju ändå en hel del vapen också i sitt anfall. Så att jag tror säkert att de kan pressa 49ers lite här. Men det är ju det där rytm med 49ers, så att de kommer, får de en bra start, kommer igång, så kan det rulla på ganska bra för dem. Blir de lite pressade så blir det oftast en annan typ av matcher. Här tänker man väl att de borde ändå kunna hantera det här Jaguars-försvaret. Det är inte så pass läskigt att det ska sätta dem liksom ur rytm och Purdy ska bli så pressad att han gör en massa misstag som han har gjort när det har varit extra svettigt för dem. Men lite prove it match för 49ers tycker jag ändå att man ska få säga att det är, med tanke på deras tre raka förluster är, att man kan inte bara ta för givet att de ska vara så himla bra, utan de måste ju också visa det lite, ja, med lite consistency i alla fall. Så att det här blir en sån match som du säger där det är dags för dem att visa vad skåpet ska stå lite grann. Men det känns väldigt spännande tycker jag, två ganska roliga lag också.
Ja. Ja, vi hade ju Svante med förra veckan som sa att han inte kände sig särskilt orolig. Men jag skulle nog känna mig orolig om de torskar den här matchen.
Ja, då ser det lite svettigt.
Även om Jaguars är ett bra lag och liksom kommer vinna sin division och vara ett slutspelslag, så känns det som att det säger någonting tycker jag. Jag skulle säga att Jaguars kanske är någonstans runt topp 10, men det ska man liksom, om jag ska kunna sätta 49ers som ett topp 5-lag, då ska de fan kunna vinna den här matchen.
Mm. Och jag skulle tippa att de gör det också faktiskt, som du är inne på där. Jag tror att 49ers vinner den här matchen. Jag tror att de kommer kunna göra en ganska snygg match här faktiskt och ta den övertygande. Det skulle vara kul om Jaguars kunde sätta upp lite motstånd där. Jag gillar ju många av de spelarna de har i Jaguars, så att det är lite av sådär favoritlag rent underhållningsmässigt för mig att kolla på. Jag gillar Peterson där också, coachen. Men jag tror att kanske att 49ers är storleken för stora just nu. När de kommer in här också så måste de vara dundända också. Bye week, tre raka torsk. Ja, borde jag ha allting utskissat som man kan tänka sig.
Jägers, och vi tjej som du sa, fem raka vinster och jag har också haft sin bye week. Men de kanske slår sig själva på bröstet och tycker att de är bäst i världen. får de en,
ja, men kanske inte riktigt lika här. Motiverade.
Mm. Nej.
Sen har vi ju en spännande match framför allt kanske sen, och det är ju Lions-Chargers-matchen. Mm. Chargers har ju varit upp och ner hela säsongen egentligen och är ju 4-4, och det är väl ungefär där de ska vara. Lions hade ju ordentlig hype och medvind innan den här Ravens-matchen, de åkte på stryk. Men jag tänker ändå att det är två bra lag här, och Chargers är väl de här ständiga underpresterarna, medan Lions kanske man blir ibland förundrad över att de faktiskt kan spela så bra som de gör många gånger. Man fick ju igång Gibbs här senast, de senaste matcherna kanske. Han har spelat bättre och bättre, fått en lite större roll och liksom visat att han ändå har potential att vara den där playmaken och game-changen som han ändå hoppades på när man draftade en running back i första rundan. Så att jag tycker ändå att han börjar steppa upp lite mer och mer och bli lite varm i kläderna, och det är nog väldigt viktigt för dem att man får igång ett fungerande springspel också, så att det inte blir så himla mycket fokus på passanfallet än, fast de kan vara bra där också, men det är lite mer sårbart. För Chargers å andra sidan så har ju försvaret generellt varit en besvikelse, och sen så har man ju liksom varit, man kommer in i sådana här funks på något sätt, liksom många långa dåliga perioder där man inte gör någonting, inte ens på anfallet, och det håller ju inte riktigt, utan man måste ju kunna leverera 60 bra minuter om man ska vinna konsekvent.
Ja, och det är ju det som vi har ju pratat om, coachpositionen i Chargers, att de behöver kritiseras mycket, och det känns som att det där handlar mycket om justeringar i matchen, hålla sig liksom rätt play calls, för att de här korta liksom three and out som man får stundtals, liksom kanske 2-3 stycken i rad någonstans mitt i matchen som Chargers liksom tenderar att få, det är ju otroligt liksom dåligt för momentum, om man, det finns ju de som påpekar att det, menar att det inte ska finnas momentum i fotboll, men dåligt för momentum är att försvaret måste kliva ut igen, de är trötta, det är liksom, man bara, vad fan Herbert, du är ju bäst, varför kan du inte bara liksom ta över, och sen så gör de det helt plötsligt, som är väldigt, som du säger, upp och ner. Men kul, du pratar om Gibbs, Eckler i running backen i Chargers är ju lite snarlik typ av spelare som man springer gärna med honom, men kanske nästan är lika mycket av ett vapen i passanfallet, både i att springa riktiga routes och i att bara vara liksom en outlet på några enkla passningar. Chargers försvar, som du säger, har ju lite av en sån här bend on break mentalitet. Se om det liksom, om de kan våga vara lite mer aggressiva. Men Lions skulle få tillbaka lite linjespelare, men annars har den linjen också sett lite skakigare ut än i alla fall vad den såg ut i fjol. Så där kanske man kan i alla fall försöka få lite press på Goff.
Mm. Ja, nej, men det känns intressant. Det är precis som många av de andra matcherna vi pratar om, alltså både 49ers, Jaguars, Saints, Vikings, Browns, Ravens känns ju kanske som vi har en tydlig favorit i, men även den här matchen känns som att det kan nog gå lite hur som. Jag har ingen riktigt så här tydlig känsla, jag överskattar alltid Chargers, som alla andra höll jag på att säga. Man tror att de har mer att ge än vad de kanske egentligen har. Men Lions är ju, båda de här lagen är ju bra lag, men som är en ganska tydligt steg under de bästa lagen. Men man tänker att om de börjar komma in i någonting och hitta någonting, så är de inte så himla långt ifrån att kunna vara liksom lag som i alla fall vinner någon slutspelsmatch eller två och är med där uppe. Liksom. Man har den typen av kvalitet på något sätt. Men det pendlar för mycket upp och ner, om man lyckas aldrig riktigt hålla en hög nivå en längre stund. Så det är intressant att se. De här två lagen har ju är den typen av lag som är roliga att följa över säsongen, tycker jag, och se hur de liksom, om de blir bättre och bättre och bättre. Så att det är väl nu de ska börja accelerera mot den här andra halvan av säsongen på något sätt, och verkligen se till att man kommer in i slutspelet, för det ser jag att båda de här siktar på liksom med en bra liksom känsla och bra position också inför slutspelet, så att man inte hamnar i de där, man ska försöka säkra slutspelsplatsen sista veckan och sen så hamnar man i en tuff wildcard-match eller något sånt där, utan komma in i ett lite bättre läge.
Ja, och det här, Chargers har ju haft ganska tacksamma matcher här nu senast, Jets nu i måndags, som behövde inte göra så mycket i anfallet, och det hade ju lite svårt i anfallet, men behövde ju inte göra så mycket, som att de löste det med resten av sitt lag med en enkel vinst mot Jets och vann enkel mot Bears veckan innan. Så hoppningsvis kommer de väl in med liksom känslan av att ja, men fan, nu har det lossnat, det funkar lite. Jag skulle tro att de tar den här på hemmaplan också, att de löser det.
Jag lutar också åt det, men sen som sagt, man överskattar alltid Chargers. Ja. De hittar något sätt att sumpa det där på.
Ja, det har de faktiskt inte ens
lite så.
Så jag, och så ler jag tyvärr.
ja, lite så. Ja, men vi kanske ska ta och sätta lite punkt där. Som sagt, det finns lite intressant att kolla på även den här veckan. De här, jag vet inte vad man tänker med primetime-matcherna riktigt. Det är Jets mot Raiders och Broncos mot Bills. Som ingen av dem känns så där superspännande den här veckan. Kanske skönt för oss i den här delen av världen att nattmatcherna för en gång skulle inte är de hetaste fighterna. Och sen nästa vecka, så om jag inte har räknat helt fel, så är väl Lasse tillbaka från sin semester. Jag har försökt hänga med lite grann på Instagram och det verkar som att det har varit ett fullspäckat resschema, minst sagt.
Det ska bli kul i sånt fall att få höra lite anekdoter.
Ja, nu får vi säkert höra lite vad han har hittat på. Men vi tackar väl för oss, Rickard. Och så tack för att ni har lyssnat. Så hörs vi igen om en vecka.
Ha det bra.